Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Hela Judéns land och Jerusalems alla invånare kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade, efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att böja mig och lossa remmen på hans sandaler. Jag har döpt er med vatten, men han ska döpa er i den heliga ande. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Genast när han stod upp ur vattnet såg han himlen dela sig, och anden kom ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen. Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Genast förde anden honom ut i öknen, och han var i öknen under 40 dagar och frestades av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa, tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han ner dem, och de lämnade sin far Zebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus. De kom till Kapernaum, och på sabbaten gick han genast till synagogan och undervisade. Folk blev överväldigade av hans lära, för han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärde. Nu fanns i deras synagoga en man med en oren ande, och han skrek. Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Men Jesus talade strängt till anden. Tig och far ut ur honom. Den orena anden ryckte i mannen och skrek högt och for ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra, vad är detta? En ny lära med sån makt? Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom. Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen. Så snart de kom ut ur synagogan gick de till Simon och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber, och de talade genast med henne om Jesus. Då gick han fram, tog hennes hand och reste henne upp. Febern släppte och hon betjänade dem. På kvällen när solen hade gått ner kom han till honom med alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många onda andar. Men han tillät dem inte att tala, eftersom de visste vem han var. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp, gick ut till en enslig plats och bad där. Simon och de andra som var med honom skyndade efter, och när de fann Jesus sa de till honom, alla söker efter dig. Han sa, vi går någon annanstans, till byarna här omkring, så att jag kan predika där. Det är därför jag har kommit. Och han gick och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut onda andar. En spetels kom fram till honom och föll på knä och bad, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig, räckte ut handen och rörde vid honom och sa, jag vill bli ren. Genast försvann spetelskan från honom och han blev ren. Sedan skickade Jesus iväg honom och sa strängt: se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. Men mannen gick ut och började ivrigt berätta och spred ryktet vid omkring. Därför kunde Jesus inte längre gå in i städerna öppet, utan han stannade ute i ödemarken och folk kom till honom från alla håll. Amen.
Amen. Tack så mycket, Ulla-Karin. Markus evangeliet. Följ mig. Äntligen är vi här. Jag har sett fram emot det här länge nu och få ta tag i det här temat. Markus evangeliet. De flesta bibelforskare skulle nästan säga alla är överens om att det är nog det första nedtecknade av de evangelium vi har. Det verkar vara den första nedteckningen av Jesus liv. Troligen har både Lukas och Matteus haft Markus som en slags källa för när de skrev sina evangelier. Det är svårt att veta var den här författaren befann sig när han skrev det här brevet. Men vi är ganska säkra på att det förmodligen är Johannes Markus. Han omnämns i berättelsen om apostlagärningarna om hur de första lärjungarna levde tillsammans med den första församlingen. Och där finns han finns med där. Det är svårt också att veta vilka han skriver till. Men teorierna går åt lite olika håll. Men jag tycker en ganska stark teori att det förmodligen är skrivet i Rom. I staden Rom. Och att det är skrivet till icke-judar. Alltså sådana som inte är från grunden judiska troende. Utan som har en annan bakgrund. Förmodligen kanske det är då i eller i närheten av Rom de lever. Och man tror det bland annat utifrån att Markus förklarar en del judiska och arameiska begrepp i sin text. Han förklarar vad det innebär. Och om ni vill veta lite mer liksom introduktion, bakgrund till Markus evangeliet, så får ni gärna lyssna på ett podcastavsnitt som jag la ut här i veckan. Där jag på 15 minuter går igenom lite mer om vad bakgrunden är till Markus evangeliet. Vi la ut det på samma ställe där vi lägger ut våra predikningar, podcasttjänster, de vanliga. Och det kan man lyssna på när man vill under hela våren här, när vi kör den här serien. Det går bra. Markus har jämfört med de andra evangelierna ett lite mer direkt förhållningssätt. Så här, nu kör vi berättelsen. De andra ger lite mer inledning. Men Markus, hans inledning är egentligen: här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Och så är det rätt in i berättelsen. Och då börjar han med den här sammanfattningen av vem Johannes döparen är. Bibelordet och sen vem är Johannes döparen. Och sen att han döper Jesus. Och det är inga långa utläggningar utan det är ganska kortfattat. Och så går det också in i att Jesus blir prövad i öknen. Även det är kortfattat och koncist. Och vi har sagt så här när vi predikar. Ni vet, det är ganska långa kapitel. Vi kan inte predika över varje vers. Och jag säger det mest till mig själv, för jag vet att det är en frestelse för mig. Att liksom gå in och kolla varje vers. Men jag ska försöka att liksom fokusera på några grejer. Och det ska vi göra under den här serien. Liksom, vad är det som sticker ut? Och för mig i det här första... men där kan man också bara skicka med. Är det något du har tänkt när du har läst? Det här fattar inte jag. Hur går det här ihop? Prata med mig eller prata med någon annan här efter gudstjänsten, så kan ni fundera tillsammans. Vad kan det betyda? Så du inte går härifrån med frågetecken. Men jag vill ge en reflektion över det första kapitlet som är lite grann ändå från den här introduktionen. Så börjar liksom Jesus tjänst från vers 14 skulle man kunna säga. Och därifrån skulle jag vilja bara ge några grejer som vi ser hur Markus gör. Han jobbar på ett intressant sätt. Eftersom han går direkt in i berättelsen så är det som att han vill direkt i inledningen i sitt första kapitel, även om inte han skrev ett kapitel, två kapitel, så han skrev en text bara. Så är det någon annan som har satt kapitel på. Men han vill ge liksom, det här är vad Jesus gör i hela sin bok Men i första kapitlet så är det som, då berättar han de här grejerna. Och jag vill bara lyfta fram det. Det här är Jesus tjänst, bland annat för Markus. Och då kommer det på skärmen här också några grejer. Det första är att Jesus, det första han säger är, Guds rike är nära. Det är det första. Hans huvudbudskap är, Guds rike är här nu. Nu har jag kommit med det. Det är en del av hans uppdrag att gå ut med detta. Det andra är att han går på sabbaten till synagogan. Det är också en del av Jesu tjänst. Han går dit, och i synagogan på den tiden så var det möjligt för nästan vem som helst att kunna få säga sina tankar. Det är som att gå på alfa. Jesus tar chansen. Han gör det. Man ser det om och om igen hur han går till synagogan och undervisar. Det är också en del han gör. Det tredje jag vill säga är att han provocerar. För det han gör när han är i synagogan är att då kommer den här som är besatt av en onda ande som vi läste om. Och Jesus befriar honom, gör ett under. Och det tycker ju de som är där, men det är väl ändå arbete att befria någon. Arbeta får man ju inte göra på sabbaten. Så han är lite provocerande, Jesus. Och det fortsätter han att göra sen också. Men när han talar så ser vi också för det fjärde att han talar med auktoritet. Det är någonting annat än det de är vana vid. Han undervisar med liksom kraft i orden. Och samtidigt visar han att det finns en makt bakom de orden. Att han faktiskt befriar den här mannen från den onda anden visar ju att det inte bara är ord, utan det finns någonting, det ligger någonting bakom de här orden också. Och de som hör honom känner, det här är någonting nytt, det här är någonting starkt. Och det här är också tecken på att Guds rike har kommit. Folk blir befriade i Guds rike. Vi går rast vidare. Punkt nummer 5. Omsorgen Jesus visar om människor. Den här lidande mannen som, om lidande människor överlag, men han som var besatt, men också om sjuka. Vi läser om hur Petrus svärmor blir befriad från sjukdom. Och vi läser också om att sen kom det flera stycken på kvällen, sent på kvällen. Och Jesus håller på flera timmar förmodligen och helar sjuka människor. Vilken kärlek och omsorg Jesus har till den som lider. Men vi ser också att han går undan för sig själv för att be tidigt morgonen. Han, Jesus själv, behövde också tid för sig själv. För en sån som mig som är så här, egen tid är viktigt. Då känns det där skönt. Jesus, till och med Jesus behövde det ibland. Få gå undan själv. Men vad gjorde han? Han bad. Han spenderade tid med Gud. Han hittar vila och kraftpåfyllning. Hur hittar du och jag det? Och hur hittar vi det med Gud så som Jesus gjorde? Vilken förebild han är för oss. Det var nummer 6. Nummer 7. Jesus uppdrag är större än bara en by eller en plats. Ryktet om honom börjar spridas, han drar vidare. Och här ser vi det, att han är ju i den här rörelsen hela tiden. Och det fortsätter. Och då tänker jag, alla vi som är kristna kan få den här lilla, liksom det här, det kryper lite i kroppen, man vill ut och berätta. Vissa av oss har den ännu tydligare. Jag tror ni vet vilka vi, du kan tänka på någon säkert som du känner. Som har lite mer sådär, liksom, jag måste bara berätta. Men Jesus är liksom källan för detta. Han gjorde så. Han måste gå runt och berätta. Det åttonde, många punkter här nu. Jesus möter den orene, den spetälske. Och vad gör han? Han rör vid honom. När man rör vid en oren, då blir man själv oren. Jesus visar här att Gud själv inte är rädd för att röra vid det som är orent, det som är sjukt, det som är fel, det som är dåligt. Och det här är stort. Och det ser vi i fortsättningen av berättelsen också om Jesus. Hur hanterar du och jag den som är fel, oren och så vidare i vår samtid? Och en grej till vill jag säga, den nionde, i den här snabb genomgången. Jesus säger till den orena anden, tala inte om för någon typ i vers 25, 24 är det väl, att han är Guds helige. Han säger till de andra onda andarna att vara tysta, och han säger till den spetälske att inte sprida ordet om honom, vilket ju totalt failar förresten. För det är det första han gör, att springa ut och berätta allt. Men varför säger han till folk så? Berätta inte det här. Är det för att han vill vara i fred? Ja, men det är nog faktiskt det. Men inte att han vill vara ensam för sig själv. Utan han ser det som att om det går ut ett rykte om mig att jag går runt och gör under, då kommer folk komma och då kommer jag inte kunna göra det som min större uppdrag, att berätta om Guds rike, att få gå runt till olika platser och göra det. För ni vet, han har sån omsorg om människor, så om det kommer en massa människor till honom, då tar han hand om dem. Och han vill kunna gå ut. Så han vill gå till städerna, berätta i synagogorna, Guds rike är här. Men det vi ser i slutet på det här kapitlet är att effekten när den här spetälske går och berättar för alla är att då får han inte, kan han inte göra det. Utan då måste han vara ute i vildmarken och folk kommer dit till honom. Och det var liksom inte riktigt hans tanke. Och det kanske blev lite för mycket föreläsning i skolsal här nu. Men vi ska ta några grejer till och då ska vi stanna lite mer kring honom. Poängen är för mig det här. Att Markus redan direkt i sitt första liksom inledningen av sin berättelse berättar som här är Jesus. Det här är vad hans uppdrag är, det här är vad han gör och så här visar han omsorg om människor. Och så fortsätter det i de andra kapitlen. Vi kommer komma in på det mycket mer detaljer, kanske alla de här grejerna i de kapitel som kommer. Men det jag älskar med Markus är att han sätter fokus på det allra viktigaste av allt. Och vad är det? Jesus Kristus. Och vi läser den här boken här våren för att vi vill också sätta fokus på Jesus Kristus. Följ mig. Det handlar inte om följ Lukas eller följ Pingstkyrkan eller följ kristen tro, utan det handlar om följ Jesus. Så jag älskar att vi har Markus. Och jag älskar att han gör precis detta. Han pekar på det är det här det handlar om. Jesus Kristus. Men så finns det två detaljer som jag vill lägga lite mer tid på. Och det ena det är Johannes döparen. När han berättar om vem det är som ska komma. Om Messias, om Kristus. Alltså om Jesus. Förmodligen vet han inte om själv att det är hans släkting Jesus som är Messias. När han säger det här. För det ser vi annars i övriga berättelser att han frågar Jesus, är det verkligen du som är Messias? Så jag tror inte han är övertygad om det här. Men när han ser, alltså han har fattat något om Messias. Och han säger i vers 7. Efter mig kommer den som är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att böja mig och lossa remmen på hans sandaler. Jag har döpt er med vatten, men han ska döpa er i den helige ande. Den här bilden som Johannes använder här. Det här kom fram för mig när jag läste kapitlet flera gånger. Vad säger det också? Tipset som Josefina sa. Läs kapitlet flera gånger. Du kommer förstå och kommer komma upp saker. Bilden av att jag kan inte ens böja mig ner och ta loss sandalerna. Det var slavens uppgift. Jag är inte ens värd att röra Messias fötter. Johannes döparen hade förstått att den som kommer Messias, han är någonting större. Han är liksom Gud själv. Det är den helige guden som kommer. Han säger också, jag kan döpa er med vatten. Men han kommer döpa er en helig ande. Och där kan vi ibland säga, jaha, ja, är det någon skillnad där? Tänk efter, det är en sån sjukt stor skillnad. Jag kan också döpa i vatten. Sänka ner i vattnet och ta upp igen. Men det Jesus gör är att han bara låter Gud själv omsluta dig helt och fullt. Det kan inte jag göra, men det kan Jesus göra. Och när Johannes då pratar om den här Messias så säger han, jag är så mycket mindre och så lite värd egentligen i jämförelse med honom. Och han har ju helt rätt. Gud är helig, Gud är avskild, Gud är fantastisk och stor. Vi vanliga människor, vi är liksom inte ens, vi kan typ inte ens vara hans slavar. Det är det Johannes säger. Men om vi har det med oss och sen läser vi hur Jesus agerar enligt Johannes evangeliet 13 kapitel, så händer något fantastiskt. För det som beskrivs där är att Jesus, Gud själv, han som är på väg att rädda världen, han knyter en handduk om sin midja. Han tar ett tvättfat med vatten och tvättar lärjungarnas fötter. Fötterna är med här. Och Johannes evangeliet beskrivs att Andreas, alltså han som vi läste om, Simon och Andreas bröderna. Andreas, han var en lärjunge till Johannes. Han kan mycket väl ha varit med vid det tillfället där Johannes säger de här orden: jag är inte värd att knyta upp hans sandalremmar. Och sen ett par år senare så sitter han vid den här platsen där Jesus tvättar fötterna på dem. Och jag tänker, när jag ser det här framför mig, så tänker jag att Andreas sitter där och så ser han när han börjar tvätta Petrus fötter och så tvättar han Johannes fötter. Och när han sitter där så tänker han: vänta, det finns något i mig här. Sa inte Johannes något om det här med sandalremmar? Att jag är inte ens värd att knyta upp hans sandaler. Jag är knappt värd att röra hans fötter. Men nu är det han, Gud själv, som sitter här och tvättar mina fötter. Han tar slavens uppgift för mig. Jag är inte värd att göra det för honom. Och då blir den här bilden så stark för mig. Hur Jesus tar slavens roll. Han kom inte för att vi skulle tjäna honom för att bli betjänad, utan han kom för att tjäna och ge sitt liv för oss. Och det kommer tillbaka i Markus 10. Jag vet inte om det är jag eller vem det är som predikar då, men jag hoppas den personen tar upp det här då igen. För det här, alltså jag får gåshud när jag tänker på det här. Det här är så stort. Och våran serie kallar vi för Följ mig. Och naturligtvis måste jag säga något om det också. Jesus säger ju detta i det här kapitlet. Vi kommer till det när vi läser i vers 16 och framåt. Här går han vid Galileiska sjön. Eller Genesarets sjö eller Tiberias sjön. Det finns lite olika namn på den här sjön. Alltså att gå där på den stranden, jag har gjort det. Jag ser det som ett stort privilegium att få varit där. Var på den här stranden, gå ner i det vattnet. Var runt omkring de bergen som ligger runt den här sjön och förstå att här gick Jesus och undervisade människor. Det är starkt och det ger en helt annan liksom upplevelse av att läsa en sån här bibeltext. När vi läser då i vers 16 och framåt så står det att när han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem: kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Och när han kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem, och de lämnade sin far Zebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus. Och det här är så centralt i den kristna tron. Att Jesus säger: kom och följ mig. Och han gör det till de här lärjungarna. Och han gör det till dig och till mig. Kom och följ mig. Du är kallad att följa Jesus. Och det kommer du få höra den här våren. Så det är bara lika bra att du är beredd på det. Förhoppningsvis kommer du också den här våren få lära dig lite mer om både att läsa Bibeln, att göra det till en rutin, men också att få lära känna Jesus genom att läsa så att du kan följa honom. De här lärjungarna, de släpper det de har och så går de. Vad är det som gör att de kan göra det? Har ni funderat över det? Jag vet att jag funderar på det när jag läste den här texten. Vad är det som händer? Och det finns lite så här olika teorier. Alltså, Johannes och Jakob lämnar farsan där liksom. Hur schysst är det? Familjeföretaget, och de bara: ja, men då drar vi. Men vad är det som gör detta? Jo, det finns, man kan säga så här, jag tänkte så här, eller att Jesus har en så här särskild utstrålning att bara så här: de bara dras till honom? Eller är det att liksom de har hört Jesus, de känner igen honom och de vet att ja, men det här är en fin kille, men honom kan vi följa? Eller kan det vara så att de har faktiskt en liksom, de vill inte vara där. De vill inte vara fiskare. Så om någon kommer och ger dem något annat hoppar de på tåget direkt. Kan det vara det kanske? Jag läste en bibelkommentar för att få lite hjälp att tänka. Och författaren till den kommentaren heter William Lane. Han sa så här, att Jesus säger till de här människorna just det, att de ska bli människofiskare, är viktigt. Troligen så är det så att de har hört Jesus. De kanske hörde honom säga Guds rike är nära. De kanske var i synagogan när Jesus var där och undervisade och såg vad han gjorde. Det är inte alls omöjligt. Det är mycket möjligt att de var det. Och så hör de honom säga, nu ska ni få bli människofiskare. Om de var på plats och hörde honom tidigare så kände de säkert i sina hjärtan att här är någonting speciellt. Och när han säger, ni ska få bli människofiskare, då förstår de att han bjuder in dem att vara en del av Guds rike och dess utbredande. De förstår att det finns människor som behöver att vi går dit och drar in dem i det riket. Så som en fiskare på den tiden kastar ut sitt nät och drar in och fångar in fisken. Så förmodligen så är det det. Och de lever också i den här kulturen. Att om en lärare kommer och säger följ mig, då ser man det som det är ett stort privilegium. Jag vill hänga på. Så det är kanske inte så konstigt att de släpper allt. De har hört honom, de vet vad han kommer med Guds rike. De vill vara med i det, så de följer. Och det här tillfället är också sammankopplat med det som händer i slutet, i kapitel 16, som jag kommer få predika om faktiskt. Yes. Och då hur Jesus ger dem uppdraget. Att nu har ni följt med mig och sett och varit med och dragit in fiskar. Men nu är det ni som ska göra det. Så det här hänger ihop. Kom och följ mig och sen sändningen. Och så är det för oss också. Bjuder in oss att följ mig och sen sänder han ut oss att gå ut. Så vi ser ju här att Jesus börjar väldigt tidigt i sin tjänst att samla lärjungar. Han väljer ut några människor. När han väljer, när han kallar, så gör han inte det utifrån mänskliga meriter. Och det här tycker jag är så gött, för det är skönt för mig själv. Jesus ser något annat än att de är duktiga och framgångsrika och liksom populära. Fiskare är liksom inte det mest attraktiva yrket. Det är inte de människor man kanske söker sig till om man ska hitta de som har the top level liksom, i samhället. Och vi ser när vi läser vidare, Markus han berättar faktiskt om lärjungarna att de är ganska dåliga. Men det vi egentligen ser är att de är mänskliga. Och det är det som är så skönt för dig och mig, för det är du och jag också, eller hur? Nu sa jag inte att du är dålig, utan jag sa att du är mänsklig. Du hörde det, va? Jag har inte kallat någon för dålig, det är vi inte dåliga. Men vi är mänskliga. Vi har starka sidor och svaga sidor. Och när vi liksom hör, jag hör ibland människor som säger så här, jag önskar att jag kunde mer om Jesus, om Bibeln, om vår tro. Och det är en bra önskan. Det är en jättebra önskan. Fortsätt försök lära dig mer. Men varför? Ställ dig frågan, vilket skäl har du till att du vill veta mer? Handlar det om att du vill följa Jesus ännu mer och ännu bättre och du vill hjälpa andra att följa Jesus? Bra. Sök kunskap. Hjälp människor och dig själv. Men handlar det om att liksom, jag vill ha kunskap för att jag vill vinna debatter? Eller för att jag vill vara lite sådär, ja, lite bättre ändå. Jag kan ändå ganska mycket här. Så som jag kan frestas och vara ibland. Liksom. Ja, men det här kan jag. Oh. Nej, bort med den kunskapen. Då är den inte värd något. Om det handlar om att följa Jesus, då är det värt något. Och vi vet ju också att vi har olika erfarenheter av vad det är att vara kristen. Ulf berättade att han kom hit mitten på 80-talet någonstans. Då föddes jag. Och det finns andra som har levt ännu längre med Jesus och varit på gudstjänster, och några är här första gången kanske idag i en kyrka, jag vet inte. Vi har olika erfarenhet av att vara i kyrkan, av att vara på samlingar och att vara tillsammans med andra kristna. Det är en väldigt bra grej att vara tillsammans med andra kristna. Gå till gudstjänst, gå och fira liksom gemenskapsmåltid med andra kristna och så vidare, som vi gör i nattvarden. Men vad är skälet? Gör du det för att visa upp dig? Var lite duktig. Jag går till kyrkan. Titta på mig. Jag är i kyrkan varje vecka, varje dag, hela veckan. Då finns det ju något annat, eller hur? Du kan få gå till kyrkan istället för att du vill följa Jesus. Och för att du vill hjälpa andra att följa Jesus. Du kan gå på Alfa för att du vill följa Jesus. Och för att du vill att andra ska följa Jesus. Till exempel Alfa. Det behöver inte vara det, det kan vara andra grejer också. Men Alfa är bäst. Det går att ta andra exempel om vårt liv liksom, med vad vi gör. Men fokus är, vad är ditt hjärtas inställning? Och det är det Jesus också tittar efter. När han kallar människor. Han kallar inte de bästa och största och vackraste, utan han kallar de som vill följa honom. Han visste att Petrus, Simon, alltså Andreas, Jakob och Johannes, de vill följa mig. Säger jag, kom och följ mig, så kommer de göra det. Och det var precis vad som hände. Kyrkoherden här i Katrineholm, hon predikade här förra veckan, Ann-Sofie Kamkar. Och då sa hon, redan den som vill tro, tror. Och jag tyckte det var bra. Och jag tänker så om att följa Jesus också. Den som vill följa Jesus, följer Jesus. Det är det som det handlar om. Vad vill du? Vad har du i ditt hjärta någonstans? Och det är därför det finns massa Jesusföljare som inte har någon knappt kunskap om vem Jesus är. För de vill följa honom. Det är det som är det viktiga. Jag tänker på många sammanhang i världen där det är liksom starkt så här muslimska länder eller hinduistiska sammanhang eller buddhistiska eller till och med kommunistiska och ateistiska. Det är mycket ateistiskt. Många sådana sammanhang. Man kan inte ens äga en bibel. Det är förbjudet. Men där finns det Jesus efterföljare. De kanske inte vet allting. De har inte all kunskap. De har inte så mycket erfarenhet heller. Och de kanske inte har liksom allt teologiskt korrekt. De är inte helt TK istället för PK. Utan de har... Det kanske blir lite snett och snurrigt ibland. Men de vill följa Jesus. Det är deras hjärta det handlar om. Och det är det som är så viktigt också för oss. Vi kan lära oss av kung David. Kung David i Gamla testamentet, han är sannoliken inte den mest duktiga människan som gör mest rätt. Han gjorde massa fel hela tiden. Men han kallas för en man efter Guds hjärta. Varför? För att hans inställning i hans hjärta var, jag vill leva som Gud lär. Han var inte bäst på det, men han ville. Och det är tröstande för dig och mig, eller hur? Vi behöver inte vara bäst på det. Men jag vill följa dig, Jesus. Så min fråga till dig idag är, vill du följa Jesus? Han som vi egentligen inte är värda att knyta upp sandalerna på, men som tvättar våra fötter. Han som har en sån omsorg om den som lider. Han som rör vid den som är oren. Och som inte bara snackar med auktoritet utan har makten. Guds makt. Han som inte tittar på det yttre. Inte kollar erfarenhet, kunskap. Utan som ser till vårat hjärtas inställning. Vill du följa honom? Då vill jag säga till dig, om du vill det, om du svarar ja på den frågan, vänta inte. Gör det. Gör det idag. Ta det beslutet.